Hej och välkomna till ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Vår gäst idag är Peter Örnholm. Peter Örnholm är en pappa, make och Microsoft Azure MVP som älskar att utforska livet. Att bidra till open source är en nyfunnen passion för Peter som har över 10 års erfarenhet av utveckling i Microsofts relaterade tekniker. Idag jobbar han som IT-konsult på Active Solution i Stockholm där han hjälper företag att åstadkomma mer genom webb- och molnteknologier. Han bloggar även på peter.ordneholm.com. Välkommen Peter.
Tack så jättemycket.
Jättekul att ha dig här. Ni har ett jättespännande projekt som heter Active Login. Mm. Som är en open source implementation av BankID. Mm. Och mycket mer därtill. Kan inte du berätta vad historien bakom? Mm.
Jo, men vi är som sagt Active Solution, ett konsultbolag som jobbar väldigt mycket med att bygga lösningar, allt ifrån webbar till applikationer och appar. Och vi har ju sett att behovet av att logga in på ett säkert sätt har ju ökat drastiskt. Man både att skapa liksom en användarupplevelse som gör att man användaren upplever att det går snabbt och smidigt att logga in, men även att man känner att det är ett tryggt sätt. Då. Och då ser vi att det finns ju lite olika sätt, men BankID är ju någonting som har slagit väldigt stort. Då. Och där har vi hjälpt flertal kunder att skapa säkra inloggningslösningar med hjälp av BankID. Delvis direkt mot BankID, men även via partners som Svensk e-identitet då, till exempel. Men även om de här tjänsterna det är öppet och liksom dokumenterat hur man gör det här, så är det ändå lite jobb att ratta in de här. För ingen av de här stödjer något av de standardiserade säkerhets- vad kan man säga, eller inloggningsflödena som OpenID Connect eller OAuth eller så. Då. Så att det, från gång till gång när man som konsult ska hjälpa sina kunder så får man starta lite på ruta ett. Man har ju kunskapen i huvudet vad man ska göra, men koden får man börja om. Då. Så då såg vi att det här är inte jättevärdeskapande att vi ska sitta och göra samma sak om och om igen när vi hjälper kund efter kund. Så vi såg att kan inte vi, eftersom vi använder väldigt mycket open source och tycker att det är väldigt bra med open source lösningar, så såg vi en möjlighet att bidra tillbaka till open source världen. Så då satte vi oss ner, tog papper och penna och sa vad kan vi göra? Och de matchade det väldigt bra då, att vi sa att kan vi inte bygga upp en bas för hur man använder BankID och släppa det som open source.
Jag tycker ni är väldigt modiga, för det är någonting med persondata och identiteter och pengar. Det är liksom de tre grejerna som man får lite svettiga händer när man ska börja. Och helst vill man bara betala någon som ska sköta det åt det. Men ni dök rakt ner i det här.
Ja, exakt. Och det är ju, vi är väl den som folk brukar betala för att vi ska lösa det här. Då, i och med att vi är konsulter och vi tycker att vi har bra koll på just de här flödena. Vi brukar arbeta rätt mycket med att skapa inloggningslösningar via till exempel Identity Server och sådana här Federation gateways då. Så vi är också ödmjuka inför att det är en tuff uppgift, men då tror vi också på att släppa det här som open source så att de som använder det har möjlighet att granska och möjlighet att se hur vi har arbetat och kolla på våra tester och så. Så då tror vi att det är en bra lösning att vara transparent med hur det är implementerat. Så att man kan granska det, men man kan även bidra om man hittar någonting som kan förbättras.
Om jag som utvecklare vill erbjuda mina användare en säker inloggning. Mm. Räcker det då att jag drar ner liksom Nuget-paketet för Active Login? Eller vad behöver jag mer? Jag misstänker att det är en bank inblandad någonstans.
Det stämmer helt bra. Och det är väl den, i och med att vi har liksom skalat bort allt det här, kan man säga, repetitativa. Jag kan säga allt, men mycket av det som är repetitivt att få upp en säker certifikatshantering och alla de här bitarna, i och med att det finns som Nuget-paket då. Det som återstår för den som vill använda det här, det är att kontakta sin bank för att få de certifikat som används för att identifiera dig. Så man behöver ha ett avtal med sin bank. Eller så går man via en leverantör som Svensk e-identitet som förenklar den här processen. Så Svensk Identitet har ju byggt ett, kan man säga, ett lager ovanpå BankID som har lite enklare API att använda, men framförallt så arbetar man med nycklar på ett annat sätt, så man inte man sköter egentligen processen av att skapa och utföra certifikat åt den, och så har de abstraherat bort det. Och den processen, tar man kontakt med Svenska Identitet så kan man vara igång på, tror jag, nästan samma dag med testnycklar och faktiskt få igång en lösning. Bankerna var vår erfarenhet att det var lite mer byråkrati och lite mer liksom... det var många banker som inte ens ville sälja. Liksom. Är man inte en stor kund så verkar de inte riktigt vara intresserade. Men vi hittade en bank som sålde till oss i alla fall. Vi har inte jättestor volym själva, utan det är våra kunder som har de största volymen oftast. Men sen var hade i åtanke i alla fall, för att lite så som vi har ju tagit med vår erfarenhet av som utvecklare när vi byggde de här paketen. Och när vi satt de första dagarna så insåg vi att vi har inte fått den här certifikaten. Vi har inga nycklar. Hur ska vi kunna gå igång och testa det här? Så vi valde att kontinuerligt har vi gett den som använder de här paketen en möjlighet att använda en simulerad miljö, som vi kallar den för. Simulated environment. Där vi egentligen bara vi har abstraherat bort liksom de API-anrop som går mot respektive tjänst, och har en i minnet finns en implementation då som simulerar hur det borde gå till. Så vill man bara plocka ner och få en känsla för hur det skulle kunna funka att implementera BankID i sin lösning, så får man med en simulated environment som man per default kommer att aktivera. Så det gör att man delvis under sina integrationstest och test kan använda den, men även bara om man vill klämma och känna på hur BankID skulle kunna lira ens lösning.
Det låter ju fantastiskt smidigt. Speciellt för oss som har jobbat med BankID tidigare och liksom vet alla turerna som ingår, så låter det här jättebra. Används det här skarpt i något projekt idag?
Delvis så har vi ju, vi vet att det har börjat användas, för vi har fått både issues på GitHub men även börjat få pull requests på företag som, eller enskilda utvecklare sannolikt från företag som har börjat använda det här. Vi har ju även kunder som vi har hjälpt förut att implementera BankID, där vi ser att i och med att vi är numera i det här, i de modulerna som finns på GitHub, så använder vi de senaste API-erna från respektive tjänst. Vi har lagt lite extra kärlek kring hur gränssnittet ser ut och skrivit lite extra tester och såna här saker, så att de som vi redan har hjälpt att komma igång med BankID, så finns det en fördel av att migrera hit då, så att, men vi har även kunder som under betafasen hoppade på det här och har börjat använda det, så att det är en bred fråga. Det som är väldigt roligt att både vi kan, och som, alltså jag som utvecklare kan, när vi hjälper kunder att komma igång, så slipper jag sitta de här första timmarna och göra repetitivt arbete, utan jag kan istället gå och faktiskt skapa nytta mycket tidigare. Så att vi istället för att lägga tid på att göra samma sak som alla andra gör, så kan vi lägga tiden på att integrera det optimalt i respektive kundslösning. Så det är väldigt, väldigt roligt, och framförallt så är det jättekul att se responsen och se att utvecklare på GitHub bidrar med både kommentarer och med kod.
Ni får alltså pull requests från communityt?
Ja, det är inte jättemånga än så länge, men det är några stycken som har kommit in, och vi har mergeat en av de större mergers här i förra veckan, tror jag det var. Så vi hade inte byggt stöd för signering som det finns i BankID. Men det var en utvecklare som tyckte om vårt paket, tyckte om hur vi hade strukturerat och lagt upp arbetet, som gjorde då en pull request kring just signering, så att vi även har stöd för det ännu mer. Så det är väldigt kul att se att vi hade en dialog där, och vi var några vänner med kod. Vi gjorde code review och hade en bra dialog med den här utvecklaren, så att vi fick till en riktigt bra lösning som vi känner följer den conventionen som vi har följt och kvalitet med bra tester och så. Så det var väldigt roligt, som en liten milstolpe på att få vår första lite större pull request som vi kunde merge in.
Du nämnde tidigare två termer, OAuth och OpenID, och de har man ju hört tidigare. Kan du berätta mer hur de spelar in i Active Login?
Just det. Active Login i sig är ju ganska agnostisk vad det gäller liksom protokoll och så, utan Active Login, delvis så har vi som separata paket släppt så att säga API wrappers, eller klassbibliotek som gör det enkelt att anropa på en ganska låg nivå API-erna direkt till banker och till Svenska Identitet. Ovanpå det så har vi bytt gränssnitt och såna här saker för att kunna använda BankID i en ASP.NET-lösning. Och ASP.NET i sig, så länge man har bara en enda applikation, så är den ganska inkapslat och behöver liksom inte prata med andra applikationer. Men vår verklighet, när vi diskuterar med kunder och när vi bygger lösningar, så har man ju kanske ofta någon slags webb gentemot användarna, och sen så finns det något publikt API, och så har man en intern admin-site, och sen den intern admin-sajten kanske använder en internt API, och man har helt enkelt en flora av olika webbaserade protokoll eller applikationer. Och då behöver det finnas just ett protokoll för att på ett standardiserat sätt prata mellan de här, delvis rent server-till-server-lösning, men även hur man ska slussa användaren för att på ett säkert sätt sköta en inloggningsflöde. Och där är ju OAuth och OpenID Connect de protokollen som reglerar det här. Så det gör ju att om man tar scenariot att BankID inte använder något standardiserat API eller någon standardiserat protokoll, så det är öppet dokumenterat men inte standardiserat, så kan man sätta upp en webbapplikation som pratar med BankID, och sen kan man exponera OpenID Connect därifrån ner sen. Så har man andra applikationer som vill prata på ett standardiserat sätt, så kan liksom Active Login gå in som en liten modul emellan där. Och då brukar vi använda ett NuGet-paket eller en open source-produkt som heter Identity Server. Den förstår just de här protokollen och kan liksom översätta och se till att man följer de protokoll som finns där.
Just det, så kedjan är klient, identity server, active solution, bank-ID.
Precis, så att i då sin identity server-lösning så jackar man in då active login där. Mm. Så på samma sätt, i Microsofts exempel så brukar det ofta vara att add authentication, och sen kör man .add Azure AD kanske, eller så kör man .add Facebook eller .add Google, som är några av de andra OpenID Connect-providerna. Men i vårt fall så kör man ju .add BankID och ger dem och skickar in de inställningar som behövs för just ens egen applikation. Så där är vår tanke att kunna vara, BankID kan vara ett komplement till andra inloggningslösningar, men man kan även köra den helt isolerat. Och som sagt, så den i sin tur pratar med det specifika API:et som BankID har.
Det här låter ju väldigt bra, men är det så att om jag kör på Active Login och har ett avtal med en identitetsleverantör, har jag ryggen fri då, eller är det något mer jag behöver tänka på?
Ja, men det är som du säger, att man har ett avtal, ett juridiskt avtal med sin bank eller en identitetsleverantör som Svensk Identitet eller något annat företag. Det finns flera stycken på marknaden där. Och där har man ett juridiskt avtal, och där finns det liksom krav på vad du förväntas göra. Hur du ska hantera till exempel certifikat och sådär. Så där har vi sett så att vi skriver i vår dokumentation att vi förutsätter att du läser igenom din avtal och läser igenom dokumentationen så att du förstår vad som förväntas. Men sen så försöker våra paket att göra att du ska fall in the pit of success, eller liksom hamna i det framgångsrika diket, så att våra exempel försöker främja hur man bör sätta upp det, hur man bör hantera sina certifikat rätt då. Så där har vi tagit fram ett extra NuGet-paket som, om du har möjlighet att lägga dina certifikat i Microsoft Azure, så har ju Microsoft Azure en lösning för att hantera hemligheter och certifikat som kallas för Microsoft Azure Key Vault. Så där har vi gjort ett NuGet-paket som kombinerar då Active Login och Azure Key Vault, så att det blir enkelt att ha sina hemligheter och certifikat där i. Så den är ju, på samma sätt så har vi en sån här en mall, en ARM-template för hur man spinner upp en miljö i Azure som har en identity server och som har certifikatshantering och alla de här bitarna. Som är, man är inte alls liksom tvingad att använda Azure, men är det det spåret man vill gå på så finns det bra exempel och bra möjligheter att jacka in smidigt i det flödet då. Så för att summera din fråga, nej, man är helt inte ryggen fri, utan de här paketen hjälper dig att ramla i rätt dik i alla fall, men det fortfarande är ditt ansvar att förstå vad de här avtalen innebär och men snarare hur Active Login kan hjälpa dig på den resan.
Det är väldigt mycket som är roligt med det här projektet. Dels att det är open source, dels att det är funktionalitet som behövs väldigt mycket, men som är lite läskigt och lite svart magi för gemena utvecklare. Men sen en tredje grej som är väldigt roligt är att det är en ganska stor bit som är skriven funktionellt i F-Sharp. Kan du berätta lite mer om det?
Jag kan börja med, men bakgrundshistorien är ju så här att både BankID och Svenska Identitet, när man pratar med de API:erna och ska logga in en användare, så kräver de att man skickar in personnumret enligt formatet 12 siffror då. Så det vill säga århundrade med 4 stycken siffror och sen månad, dag, 3 sista siffrorna och sen så kontrollsumman på slutet då, så blir 12 stycken siffror. Och där, efter att ha liksom efterforskat marknaden lite, så inser jag att det är ganska många sajter som tar den enkla vägen och kräver att användaren matar in sitt personnummer på precis samma format. Vi är väl så här, en bra användarupplevelse ska ju faktiskt tillåta lite fler format. Kanske vill man mata in det med bara 10 siffror, eller kanske vissa vill ha inget bindestreck som separator och vissa vill ha sitt bindestreck. Och vad inte alla vet är ju att när det året en person fyller 100 så blir ju bindestrecket ett plus till exempel. Och det finns ganska mycket inbakat i personnummer som inte gemene man vet.
Samverkansnummer dyker upp i huvudet. Eller sambands...
Ja, exakt. Det är nästa steg då. Så, nu har jag skrivit dem här på engelska, men det finns någonting som heter coordination number på engelska, som blir samordningsnummer på svenska. Och då, den följer väldigt liknande personnummerformatet, men på dagen så lägger man på siffran 60 för att skapa ett samordningsnummer. Och personer som inte är folkbokförda i Sverige kan få ett samordningsnummer. Dock, det är i vår backlog och vi håller på att ta fram stöd för det, men just samordningsnummer kan nämligen inte användas för bank-ID. Så är man inte folkbokförd kan du inte få ett bank-ID.
Jag känner till det mer än väl. Jag tror att det är en hel dag som har gått åt innan vi upptäckte att den här personen är född på dag 80 i februari. Och det är därför den inte gick att logga in.
Exakt. Men det är så, om man bara ska ta tillbaka där till just personnumret då, så inser vi att det finns... Googlar man på så här, hur hanterar man personnummer i .NET eller så, så kommer de flesta ta upp, här är ett regular expression som kommer lösa det åt dig. Och så inser man att det här är inte riktigt rätt. De kontrollerar inte checksumman, de tillåter en väldigt snäv definition av personnummer. Och det är ganska mycket. Så vi såg att, men då börjar vi kika på så, vad finns det för open source-bibliotek som på ett bra sätt hanterar personnummer? Så hittar vi någon som kanske gjorde validering och något annat som gjorde något försök till normalisering, men det är liksom inget som var riktigt bra. Och var de bra så kanske testerna inte var tillräckligt rigorösa. Eller så. Vi känner att här finns det ett behov av att faktiskt ta fram en gedigen klass för att hantera personnummer. Och i samband med det då, så en kollega, Viktor Andersson, som brinner för funktionell programmering och F-sharp, han sa att här är ett perfekt case för att ta fram det här i F-sharp då. Så han har drivit på det här och vi har tagit fram, och Viktor och jag har suttit och läst, det är inte alla som vet, men i folkbokföringslagen så finns det en väldigt byråkratisk definition av hur ett personnummer fungerar, och det finns lite extra material på Skatteverket och så som man kan läsa till här. Men vi känner oss väldigt bekväma med att den hanterar de case man behöver hantera, och just vad det gäller samordningsnummer så får man faktiskt ett, försöker man parsa ett personnummer som är ett samordningsnummer, så kommer exception message säga att det här är inte ett äkta personnummer utan ett samordningsnummer. Så att man får lite hjälp där. Men det biblioteket då tar ju både kunna parsa ett personnummer, kunna validera, och i samband med parsningen så får man en validering på att det är äkta. Att checksumman är rätt och så. Men sen kan man även att det normaliseras. Så att när det väl har parsat så kan man välja att presentera det på formatet med 10 siffror eller med 12 siffror eller så. Vi läser även ut sådana här metadata som finns lite magiskt inbakat, som vilket kön personen har, vilket ungefärligt födelsedatum personen har. Det är också en sån här grej man stöter på, att läser man lagen så säger den att vi försöker ge personnumret den dagen de föddes, men skulle det vara slut på nummer då så får man en annan dag inom samma månad. Så det enda man kan vara säker på med dagens definition är att personen är född under den månaden som står spesad. Sen läser vi även ut lite sån typ av metadata som går att få ut.
Visst kan man få reda på vart man är född någonstans?
Ja, sådär. Om personen är född, nu har vi inte implementerat stöd för det här slutade gälla om det var på 60-talet eller på 90-talet. Det var någon gång för ett tag sedan i alla fall. Då tog de här numren slut. Men för längre sedan så var det så att hade du de här två siffrorna de här löpnumret där, de tre sista siffrorna, som heter födelsenummer heter de rent juridiskt. Om de började på en etta till exempel, då var det Stockholm kanske, eller så här. Jag kommer inte ihåg i huvudet, men vi valde att inte ta in stöd för det för att det var så pass länge sedan man slutade följa den standarden. Men det finns inom ett visst årsintervall där man faktiskt kan klura ut det.
Det låter ju som ett väldigt gediget område ni täcker med det här biblioteket. Och det var som sagt skrivet i F-sharp, funktionellt. Mm. Och det lämpar sig väldigt väl för just den typen av uppgifter. Har ni fått några contributors på GitHub?
Ja, än så länge. Just personnummerbiten har vi nog inte fått någon pull request, men jag har fått några issues. Och det var lite roligt här. Jag tolkar det som någonting som är positivt, men vi gjorde en breaking change när vi gick från version 1 till version 2. Strukturerade om lite i namespace och såna här saker. Ganska snabbt fick vi en issue som sa att nej, ni har förstört paketet. Vi hade dock gjort det i release notes, så står det vilka breaking changes vi hade gjort så. Men det visar i alla fall på, jag är lite glad att det visar på att det finns folk där ute som faktiskt använder det så pass mycket att de när vi gör breaking change så dyker det upp GitHub issues. Så det är väldigt kul. Men just personnummerbiten är ju, den är ganska, vad ska man säga, jag ska inte säga att den är färdig, men det har, den är battle-tested nu i alla fall. Vi hoppas väl kanske kunna göra, liksom förenkla API ännu mer och så, men vi tror att fokus härnäst kommer snarare ligga på andra typer av nummer som ännu bättre stöd för samordningsnummer eller organisationsnummer eller den typen av nummer.
Hur var det att jobba i F-sharp jämfört med C-sharp som de flesta tror jag jobbar med? F-sharp är ganska exotiskt, men hur var det rent praktiskt att jobba med det? Alltså, hur var stödet i Visual Studio? Mm. Verktygsstödet överlag, hur funkar det?
Det är ju, den som primärt har drivit det med F-sharp är ju kollegan Viktor som sagt, som verkligen brinner för F-sharp. Vi har haft en av våra internkonferenser här när vi för något år sedan, då körde vi F-sharp fokus liksom och satt och gjorde kodgator i F-sharp och satt och vi hade in en föreläsare som var briljant på F-sharp och tog oss igenom lite olika övningar. Så jag själv har grundläggande kunskap i F-sharp men är absolut mest bekväm i C-sharp då. Men det har varit väldigt intressant för personnummer är ju en av de sakerna som är väldigt tacksamt att testdriva fram. Så vi har försökt testdriva fram det mesta. I och med att definitionen är ganska liksom spesad. Det är så här funkar ett personnummer och det här är de olika varianterna som finns. Så därför kunde jag började faktiskt med att skriva testerna i C-sharp då. Så jag var bekväm och jag visste liksom jag skriver det här. Och sen blev det mycket enklare att testa sig fram i F-sharp med hjälp av Viktor som kan F-sharp. Men det gjorde att när jag skrev F-sharp så kunde jag ändå laborera lite och vara väldigt bekväm med att resultatet ändå returnerar det som förväntas i och med att vi har jag tror vi är uppe i 200-300 tester nu på just personnummerbiten. Så vi känner oss ändå ganska bekväma med att den testar de scenarier som finns. Och sen har vi alltid arbetat med att vi har code review på varandra och så. Men rent tekniskt så är det ju, jag skulle vilja säga att i alla fall ReSharper som jag är ganska van vid att använda har absolut bättre stöd för C-sharp än för F-sharp. Men vi skulle köra, jag vet att vi skulle använda lite sån här code coverage och bara testa och se om det fanns någon path vi hade missat att testa. Så Microsofts inbyggda hade inte alls speciellt bra koll på F-sharp och F5, men fick felaktiga siffror. Så vi fick ta något tredjepartsbibliotek som vi för övrigt var i och för sig bra på mycket annat också. Så det var ett bra val. Men det var väl lite så här saker som man började tänka till kring och lite ifs and buts och så. Lite andra, vissa sådana här saker, lite vissa attribut och sånt som inte betedde sig riktigt så som jag hade tänkt att de skulle göra i F-sharp som man kanske gör i C-sharp.
Active Logging verkar ju vara ett väldigt moget projekt bara på kort tid. Vad skulle ni säga var de största lärdomarna från att genomföra ett open source-projekt snarare än att bara lägga upp open source-ad kod på GitHub?
Just det. Ja, men det är intressant att du nämnde det. Jag vet inte om det är Microsoft, eller jag har i alla fall hört definitionen att det är skillnad på open source och source opened. Och jag gillar det för att jag tror att det är skillnad på att bara ta lite kod och lägga på GitHub. Det är absolut ett jättebra första steg. Att så här, här har jag gjort någonting som jag kan tänka mig att bidra med. Men att sen gå därifrån till att skapa ett paket som vi ser kan användas av företag. Där man liksom litar på processen och så. Det är ganska många steg. Vi kikade på ganska många bibliotek som vi är liksom så här. Ja, men här har jag det här är ett projekt jag gillar. Liksom. Jag gillar JSON.NET, vi gillar Identity Server, vi gillar en flora av olika projekt som är liksom open source. Så vi kikade på dem, allt ifrån vad det gällde vilket licensval de hade gjort till hur de skrev sin readme-fil, hur de arbetade med pull request och så här, och kika på lite inspiration helt enkelt. Men några sådana här saker är ju till exempel hur man arbetar med tester. Ta rigorösa tester som körs automatiskt. Att man har verifierar sin profil på NuGet, att man signerar sin kod, att vi bygger mot .NET standard och vi kör alla enhetstester på både Linux, Mac och Windows. Vi använder Azure DevOps. Det är ett spår i sig, men att vi insåg att Azure DevOps ungefär i samband med att vi tog fram det här släppte ju stöd att driver du ett open source-projekt så får du ju 10 parallella maskiner med obegränsat antal byggminuter i Azure DevOps då, på både Windows, Linux och Mac. Så vi kör ju på varje commit så kör vi alla tester på alla de tre plattformarna för att säkerställa att det funkar helt enkelt. Så det är också, men även att bara bedriva kommunikation och försöka vara transparent. Det är ju lätt kanske att när man är framförallt några av de huvudutvecklarna som sitter på samma kontor att man tar dialogen över en kaffe eller dialogen i en Slack-kanal. Och vi kommunicerar absolut där, men vi tror att det är väldigt värdefullt att föra så mycket dialog som möjligt öppet på GitHub. Och är det så att man tar en kaffe för att brainstorma lite, att summera det man har sagt och skriva på GitHub sen, så att vi försöker arbeta så transparent som möjligt så att det ska inte upplevas som ett projekt där bara vi arbetar, utan man ska känna att här kan jag förstå varför beslut har tagits och jag kan bidra själv.
Jag tycker nästan man kan dra paralleller till hur det var att börja jobba på sitt första jobb. Mm. Och då tänkte man att man skulle koda så att fingrarna brann. Men det var ju inte, alltså programmeringen var 10-20% av det faktiska jobbet. Och resten var liksom kommunikation. Ja. Och försöka ta reda på vad det är man ska bygga egentligen.
Just det.
Och det låter som att det är lite samma.
Absolut. Och just den där när man arbetar med ett publikt projekt som har publika API:er som, så där vi inser att här är faktiskt företag och utvecklare börjat bero på de här, då vill vi ju skapa någonting där vi, när vi gör en breaking change, att vi uppdaterar och följer liksom versionsstandarden där och men ändå dokumentera väl i så att man får liksom sin intelligens och de här bitarna, att det är som du säger, det är som att skriva den grundläggande koden för hur man hanterar personnummer eller bank-ID. Det ska man ha respekt för att det är kod att göra liksom. Men sen så för att få det här till någonting som faktiskt vi själva vill använda, men när vi ser att andra utvecklare vill använda, då är det mycket runt omkring. Man vill kunna lita på att det här paketet hanteras väl och så då.
Även om ni har kommit väldigt långt så finns det ju alltid mer att göra. Mm. Vad ligger i pipen för er härnäst? Mm.
Ja, delvis så kikar vi på BankID. Det är bara en av flera olika säkra inloggningar då. Vi har redan nu issues på GitHub med liksom behov av att till exempel stödja SITS-kort, tror jag det uttalas. Det finns även liksom extra features i BankID som att stödja QR-kodsskanning och lite andra sådana. Och vi är ganska öppna, våran backlog så att säga ligger på GitHub som GitHub issues. Så där kan man gå in och bidra med idéer och tankar och prioritera genom att ge tummen upp. Men och vad gäller identitetsbiten så kikar vi på organisationsnummer. Inte för att det har något med banker att göra direkt, men vi ser att det är väldigt många som på ett eller annat sätt behöver parsa och validera organisationsnummer. Och vi tror att ta fram en gedigen klass för det som faktiskt hanterar ett äkta och organisationsnummer att ta fram en gedigen klass för organisationsnummer skapar värde för många.
Så om folk vill bidra så är det bara in på GitHub. Mm. Vi länkar i show notes till lösningen. Och om man vill läsa mer om det här så kan man göra det på.
Då skulle jag säga enklast att googla Active Login GitHub så hittar man dokumentation och hur man kommer igång.
Stort tack för att du ville vara med idag. Jätteintressant att höra om Active Login. Tack så mycket.
Tack så jättemycket att du fick vara här.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.